Idag firar vi sista gudstjänsten för 2018. Eller jag gör det i alla fall. Jag har inte planerat att gå på någon annan gudstjänst. Så det här är min sista gudstjänst 2018. På tisdag så är det ett nytt år, 2019. Hur har ni det med nyårslöften? Ni behöver inte svara, ni får svara. Men jag ska säga att jag är helt för nyårslöften. Jag tycker det är fantastiskt. Man vill förbättra sin tillvaro på något sätt. Och då tycker man oftast att 1 januari, kommande nyåret, är en bra dag att börja på. Och det, jag tycker det är så hoppfullt. Det är så roligt att så många vill göra det samtidigt. Sen kanske det 1 januari inte är den bästa dagen, för den är oftast supergrå och jättetråkig. Men det är ändå bra tänkt av folk att vilja göra någonting annorlunda. Att vilja förbättra sitt liv på något sätt. En del vill träna mer, leva mer hälsosamt, äta bättre. Kanske inte mindre, men äta bättre. Läsa mer, lyssna bättre eller börja lyssna. Skapa mer, vara mer snäll eller läsa igenom Bibeln från perm till perm. Det kan vara ett nyårslöfte. En del vill engagera sig någonstans eller engagera sig mindre, sätta bättre gränser. Nyårslöften görs med gott uppsåt. Folk vill väl. Man vill sig själv väl och man vill andra väl. Dock har de en tendens att vara lite overkill. Att man sätter alldeles för höga. Man har för höga förväntningar på sig själv. Någon som aldrig tränar vill gå till gymmet 3 gånger i veckan. Har du inte tränat hittills så kommer du inte göra 3 gånger i veckan heller. Folk vill ibland lite för mycket och då kan det bli tomma ord och varm luft, som man säger på tyska. Nyårslöften försöker dock någonting väldigt gott, om vi bryter gamla mönster. Och för att kunna hålla de här löften, för att bryta gamla mönster, så tror jag att man måste vara väldigt realistisk. Man ska känna sig själv rätt så bra för att göra det hållbart. Men jag är helt för att göra nya löften. Att förnya löften. Att våga lova någonting. Hur ofta är det inte att folk inte vågar lova saker längre? Man vill inte lova upp sig. Man kanske inte litar på att man skulle klara det heller. Men jag tycker att vi borde lova oss saker lite oftare. Lova oss själva, lova andra. Kanske i början av varje årstid istället för varje nytt år. Eller är man jätteambitiös så kan man göra det varje månad, varje vecka, varje dag. Försöka någonting nytt. Ge sig själv tid och chans och möjlighet att förändra det man vill förändra. Egentligen så gillar jag inte nyår. Jag tycker det är jättetråkigt med nyår. Fyrverkeri, usch, blä. Jag vill gå och lägga mig i tid och jag vill inte behöva vakna av att någon annan smäller någonstans. Men däremot så tycker jag att nyårslöften är en jättebra grej med nyår. Folk stannar upp. En gång om året så stannar hela världen upp. Eller hela den västerländska världen i alla fall. Som har nyår 31 december och 1 januari. Men vi stannar upp och vi utvärderar. Vi utvärderar det som har varit. Året. Kanske livet. Kanske den perioden man är i. Ibland bara hur man mår just nu. Men man stannar upp och man utvärderar. Man tittar bakåt. Och så tittar man framåt. Och jag tror att vi gör det alldeles för sällan. Att stanna upp och titta vart man ens är. Vart är jag i livet? Var är jag med Gud? Vad gör jag? Är det bara en boll som rullar på? Eller finns det mål och riktning och mening med det jag gör och det jag vill? Grejen med just nyår är ju också att allt det här med att förbättra sitt liv eller så här, se framåt handlar väldigt sällan om konsumtion. Utan oftast enbart om beteende. Att man vill förändra sig själv. Det är inte att man tittar på vad man behöver och sen köper man en ny dator. Utan oftast, eller de nyårslöften jag känner till, handlar om att kvalitet i livet, livskvalitet. Att göra någonting som skapar glädje, som skapar frihet, som skapar vila. Jag tror att vi behöver ta vara på de här tillfällen oftare som ger oss en möjlighet att stanna upp. Nyår är ett fantastiskt tillfälle för det. Men även fastetiderna är superbra tillfällen att stanna upp. I den kristna kyrkan så har vi två stora fastetider, varav den ena oftast glöms bort. Och den andra har nog typ alla koll på, tror jag. Den största vi har är de 40 dagar innan påsk. Och den kallar vi för den stora fastan. Sen har vi den lilla fastan. Och den har vi precis, inte missat kanske, men haft. Och det var adventstiden. Vilket är jätteroligt, för advent i alla fall Tyskland och Sverige är ju att fika, dricka lite glögg, fika ännu mera, baka. Alltså vi konsumerar så mycket bakverk som det bara går. Men egentligen så har det varit kyrkans lilla fastetid. Att man skalar av, man fokuserar på Gud. Man väntar in ankomsten av vår frälsare. Fastan handlar om att se vad Gud kan få för plats. Att ge Gud den platsen, den tiden som han behöver, kräver och är värdig. Fastan är också en tid där vi försöker ta bort sånt som vi har lagt till för att vi vill skapa egen trygghet. Att vi ser över vad som inte är så jättekristuslikt och lägger till eller tar bort. Men det är också att se vad som kan skalas bort, vad som har gjort oss beroende men som inte är ett beroende egentligen. För att ge Gud den platsen, den tiden och det utrymmet eller det förtroendet som man har fyllt på helt andra sätt. När Jesus ska prata om fastan så citerar han att människan inte bara lever av bröd utan även av alla ord som utgår från Guds mun. Så fastan, ett kristuslikt fastan, handlar om att se att vi klarar oss på så mycket mindre materiellt om vi litar på Gud. Om vi när oss av Guds ord, om vi läser Bibeln, om vi lever i bön. Fastan och nyår har gemensamt att man orienterar sig på nytt efter det liv man vill leva. Och förstå mig rätt här, jag säger inte att det är samma sak. Nyårsafton och fastetiden är verkligen inte samma sak. Men de har samma goda tanke, vill jag tro. Jag vill lyfta båda de tillfällen som goda vanor i det kristna livet. Jag vill slå ett slag för nya löften, för att förnya löften. Och för att ta nya tag att komma Gud närmre. Att leva ut Kristi lag här i världen och att vara Guds händer och fötter på jorden. Höstens gemensamma hemgrupper har handlat om skapelsen. Vi har kollat på vad Bibeln säger om att vara Guds händer och fötter på jorden. Vi börjar i skapelseberättelsen och läste om hur Gud skapade Adam och Eva. Vi läste texter från Psaltaren och Jobs bok och kopplade samman dem med profetior från Jesaja. Vi läste en del av Jesu liknelser och vad Paulus skriver om skapelsen eller allting som man oftast bara betecknade. Allt i allt kan man säga att hösten har lagt grunden för att förstå sig själv som människa, som en del av skapelsen. En del i skapelsen, som en del av en gemenskap, som en skapelse bland många andra skapelser. Ibland så vet man både vägen och målet. För mig var det inte så nu under hösten när vi började de här bibelstudier. Jag visste inte, eller jag visste väl hållet på något sätt, men för mig var det en upptäcktsfärd tillsammans med er genom bibeltexterna. Det var jätteroligt. Ofta när jag fick byta mina så här är det glasögon mot kanske är det mycket mer, så fick jag verkligen så här aha-upplevelser. Texten säger så mycket mer än jag bara läser. Vi började höstens resa med att gräva i frågan, varför ska vi ens prata om skapelse och miljö här i kyrkan? Eftersom hans värme så blev jag så frustrerad över att kyrkorna knappt talar om miljöpåverkan, miljöfrågor och allt det här som finns utanför. Oftast så avskrivs de som miljöaktivistfrågor, som någon annan ska ta hand om. Eller att vi stannar upp och stannar vid texten om förvaltarskapet från första Moseboken. Oftast när vi pratar om miljö så kommer upp just den texten. Den är jätteviktig, det är inte det jag säger. Den är jätteviktig. Men oftast så slutar vi med att säga att vi ska vara goda förvaltare. Vi sopsorterar, punkt. Det stannar där. Men när vi läser om skapelseberättelsen, om att Gud sa till Adam och Eva att de skulle vara fruktsamma, föröka sig och uppfylla jorden och också råda över den, bruka och vårda den, så läser vi sällan meningen som kommer efter. Och den är ju att Gud säger att människans föda ska bestå av fröbärande örter och alla träd med frukt. Djuren ska äta gröna örter. Vi ska äta fröbärande örter. Och träd. Frukt med träd. Träd med frukt. Ni fattar. Men poängen är att oftast när vi pratar om miljö så säger vi vi råder över den, så vi har gjort vårt. Men sen glömmer man bort att Gud la till att vi också skulle vara vegetarianer eller veganer egentligen. Ja. Förvaltarskap, eller att människor ska roda över djuren, är lika viktigt i skapelseberättelsen som att människan inte ska äta djur, inte ska döda djur, utan enbart äta grönt. Nu är ju Edens lustgård, eller lustgården i Eden, paradiset. Det är perfektion och det är harmoni. Det är så som det ska vara om allt hade varit som Gud ville ha det. Allt som Gud vill ha det, allt som så som det ska vara. Och sen händer syndafallet. Adam och Eva väljer bort vad Gud har tänkt sig för dem. De är olydiga. Och konsekvensen av det är att de blir utestängda från lustgården. Och med tiden så vandrar människorna längre och längre bort från Gud. Allt pikar omkring tiden då Noa lever. Och då beslutar Gud sig för att utrota alla människor. Och även djuren och växter. Men han sparar en liten, liten del. Som man vill ha på en ark i 40 dagar. För att starta om på nytt. För att börja om med en liten del av hans stora skapelse. Noa fick i uppdrag att samla en hane och en hona av varje djursort. För att Gud inte bara bryr sig om människorna. Utan även lika mycket om djuren. Gud gillar mångfald, tror jag. Det är därför han har skapat så mycket och så olika. Så olika storlekar, olika funktioner, olika färger. Efter den här syndafloden som slukade allt liv förutom det som fanns på arken, slutar Gud ett förbund med Noa och hans familj och med alla levande varelser. Jag vill läsa den texten från första Moseboken kapitel 9, verserna 8-17. Så första Mosebokens 9:e kapitel. Vidare sa Gud till Noa och hans söner. Vers 9. Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. Och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som har gått ut i marken. Alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa, detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min regnbåge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa, detta är tecknet på det förbund som jag upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Hur många gånger har man inte läst den här texten och när man sett en regnbåge sagt eller tänkt, tänk vad fint att Gud tänker på oss, människor. Jag har innan den här hösten lyckats ignorera de typ 5 gånger Gud säger mellan mig och er och alla levande varelser. Jag har verkligen lyckats hoppa över de här orden gång på gång. Men Gud säger det gång på gång, att det är mellan er och alla levande varelser. Och så räknar han upp både boskapsdjur, alltså husdjur, men också alla vilda djur. Även de man inte tar hand om. Alla levande varelser. Fåglar, boskapsdjur, jordens alla vilda djur. Och förbundet slutar Gud för all framtid med er och med alla levande varelser hos er. Och regnbågen ska vara tecknet mellan Gud och jorden. Hela jorden. Inte alla människor på jorden enbart, utan alla människor på jorden plus alla djur, alla växter, alla berg, alla floder, alla ekosystem. Alltihopa, hela jorden. Och sen säger Gud samma sak 2 gånger till för att vara extra tydlig, att det verkligen gäller allting han har gjort. Människan är en del av alla levande varelser. Människan står inte utanför eller över resten. Och på samma sätt så är djuren inte heller utanför människans gemenskap med Gud. Guds förbund är mellan Gud och jorden. Mellan Gud, skaparen, och sin skapelse. Och denna skapelse består av allt som är skapat. Både människor och djur och även växtriket. Växtriket och icke-levande skapelse inkluderas inte i just den här texten som vi läste. Men däremot så är det med i psalm 148. Psalm 148 är skapelsens lov till Herren. För psalmisten så är det självklart att människan är en del av skapelsen. Människan är en del. Och varför är det viktigt att poängtera? Ibland får man höra, och jag vet att jag själv också har sagt det, att Gud har gjort djuren och växterna enbart för människornas skull. Titta på allt det fina som Gud har gjort för oss. Och kanske får man just det intrycket av första Mosebokens andra kapitel när Gud för fram djuren till Adam för att se vad han skulle kalla dem. Men det står ingenstans att så är saken, att djuren bara finns till för att Adam ska ha lite kul och ge dem namn. Det står inte att djuren bara finns till för människans skull, som om de inte hade ett eget inneboende värde, eller växterna. De är inte beroende av människans nytta av eller för dem. Nej, det är de inte. Det är någonting som vi har börjat säga av jättemånga konstiga anledningar. Men Bibeln säger inte det. Skapelsen är inte något som är till för människan, utan skapelsen är något som människan är en del av. Människan är en del av skapelsen, och resten av skapelsen klarar sig utmärkt utan människan. Som Gud gör tydligt i Jobs bok, kapitel 38-41. Och de kapitlerna, 38-41, rekommenderar jag varmt att läsa. De är fantastiska. Det är för det ena det längsta stycket i Bibeln som handlar om icke-mänsklig skapelse, som inte handlar om människor. Och sen är det också, på de här 37 kapitlarna innan, så är det bara Jobb och hans kompisar som pratar, som klagar och som diskuterar. Och sen kommer Gud efter 37 kapitel. Och det första han gör är att tala om hur vacker och stor hans skapelse är. Hur fantastiskt det är med berg och himmel och hav, med väder, och hur Jobb är så liten i jämförelse med allt det. Han pratar om djurens känslor, hur de glädjer sig, hur de kan bli arga, hur de kan vara stolta över sig själva. Och allt för att Gud har gjort så, för att han har skapat dem på det sättet. Så han börjar med att visa på att människan inte är så viktig för resten av skapelsen. Människan är otroligt viktig för Gud. Men inte så jätteviktig för de andra. Däremot så är de andra väldigt viktiga för oss. Vi skulle inte klara oss utan djur eller växter. De skulle klara sig rätt så bra om vi försvann. Klart att det finns massa boskapsdjur som vi har bundit till oss som inte skulle överleva. Men sen skulle det bli, efter lite kaos, så skulle det bli någon slags naturlig ordning igen i att döda och äta. Däremot så skulle vi vara helt, helt uppgivna utan resten av skapelsen. Vi människor är en del av Guds skapelse och vi är ytterst beroende av Gud och hans godhet och resten av skapelsen. I Markus evangeliets 16 kapitel, vers 15, så säger Jesus: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Predika evangelium för hela skapelsen. Frälsning gäller hela skapelsen. De goda nyheterna att Kristus har dött och uppstått gäller hela skapelsen. Det är fantastiskt. Det är så vackert. Att Guds omsorg från korset sträcker sig inte bara till oss människor, utan till hela jorden. Den nya himmel och den nya jorden som vi får läsa om gäller inte att ersätta det gamla, utan att upprätta det som finns här. Upprätta naturen, djuren, vårt ekosystem, oss människor, inifrån och ut. Det handlar om uppbyggelse, om upprättelse, om att återställa vad Gud hade tänkt sig från början. Inte att utrota och ta bort det, utan att bara upprätta. Och den upprättelsen gäller skapelsen, människor, djur och växtriket. Paulus skriver i Romarbrevet 8, 18-19 följande: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Att bry sig om miljön är inte något som bara vegetarianer, veganer eller miljöaktivister ska göra. Varenda människa har ett ansvar. Och framförallt borde varenda människa känna sig väldigt motiverad i det här laget att engagera sig för miljön. Att försöka ta hand om den här planeten, eftersom vi bara har den här. Även om folk tror att det kan finnas en annan planet någonstans där människan kan leva på, så tycker jag att det känns väldigt dumt att slösa bort den här i hoppet av att någon annan ska hitta något som vi kan leva på. Det är väldigt, det känns väldigt naivt. Jag är en naiv människa, men där går gränsen. Att bry sig om miljön är inte bara en allmän mänsklig plikt, utan även något djupt kristet. Det är en del av Guds mission, Guds plan. Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen, säger Jesus. Det gäller inte bara oss. Det gäller allt. Och när Jesus talar om att predika så menar han ju alltid i ord och handling. Det är klart att det kanske känns lite löjligt att gå ut till växterna och stå där och predika för dem. Men vi kan predika i handling också. Det ska synas, kännas och märkas att vi är Guds barn. Och att vi är de barn som skapelsen väntar på att de ska uppenbaras. Det finns massa saker som du och jag kan göra för den här jorden. För att värna om vår planet. För att göra vår himmelska faders vilja. Ta hand och vårda och bruka jorden. Och så räcker det tyvärr inte med att säga att man sopsorterar längre. Det är ett jättebra, en jättebra steg, men det är inte allt. Så för att koppla ihop min väldigt långa inledning till det här: vad ska du göra för resten av skapelsen 2019? På vilket sätt ska du vara Guds händer och fötter på jorden för att förmedla upprättelse till de andra som är med i skapelsens gemenskap? De andra som också är skapade, djuren och växtriket. Kanske ska du plantera blommor för våra bin. Eller bli fadder för en bikupa, eller Östersjön, eller torsken, eller pandabjörnen. Det finns massa sätt. Kanske ska du välja att gå eller cykla istället för bilen i de fallen det är rimligt. Eller återanvända, reparera. Köpa ekologiskt, etiskt och miljövänligt. Kanske är det dags att välja bort plast i den mån det går. Välja tåg före flyg. Eller vad vet jag, det finns massa sätt att vara Guds händer och fötter på jorden. Små och stora. För här är det samma sak. Sätt rimliga mål. Vad kan du göra? Hur kan du vara Guds barn fullt ut? Jag har tagit 4 beslut som ska gälla från och med 2019. Och jag berättar dem för er nu både som inspiration men också lite som kontrollgrej. Så att ni kan peka på mig nästa gång ni ser mig och fråga hur det har gått. Jag tror också på att när man säger saker rakt ut så ger man dem makt. Så om jag säger det här nu, här, så kanske det sjunker in lite mer i mig själv. Så, första beslutet är, det var det lättaste faktiskt. Jag ska återgå till att äta enbart vegetarisk mat. Och det har jag gjort under hela min skoltid för att hälften i min familj är vegetarianer. Så det här kommer bli enkelt. Plus att det är mycket billigare. Kött är dyrt. Så första beslutet är lite pengaskäl men också moraliska skäl. Jag kan inte kolla på en film där jag ser hur djur blir slaktade. Så då ska jag inte äta dem heller, tycker jag. Andra beslutet är att enbart fika på helger. För det blir alldeles för mycket socker under veckan. Så den gör jag av hälsoskäl. Så om ni vill bjuda på något så bjud på äpplen. Tredje beslutet är att inte köpa nya kläder. Att handla second hand, begagnat. Eller att handla från miljöcertifierade mindre företag som har etiska riktlinjer. Så man vet att pengarna går till de som gör sakerna också. Och inte bara till de som säljer. Eller att bara göra själv. Sticka, virka, sy. Mitt sista beslut är att välja det miljövänligaste sättet framför det snabbaste och billigaste när jag ska resa. I alla fall i de fallen jag har resurser att göra så. Så det är mina 4 beslut som jag ska genomföra från och med tisdag. Mina beslut ska hjälpa mig att leva mer enkelt. Jag vill vara ett av de Guds barn som skapelsen väntar på. Jag vill vara värt att vänta på. Mina beslut eller nyårslöften ska hjälpa mig att ge vidare av den nåden som jag har fått. Att ge vidare av den kärleken som jag har fått att del av. Till djurriket och till växtriket. Så vad ska du göra från och med 2019 för att göra Guds vilja att vårda och bruka jorden? Fundera på det. Och så ska jag läsa psalm 148. Verserna 1-13. Skapelsens lov till Herren. Det är en jättevacker bild av hur Gud, vad han vill ha, vad han längtar efter. Den här fullkomliga harmonin i skapelsen. Skapelsens lov till Herren. Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, de ska prisa Herrens namn, ty han befallde och de blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt, Hans majestät når över jord och himmel. Halleluja. Amen.